Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Healthfulness-podden. Den här veckan träffar Sandra en gäst som jag faktiskt blev tipsad om redan av den första gästen som var med i Healthfulness-podden. Och det är så himla roligt att följa upp på alla de tips som vi har fått, både från poddgäster och såklart från er som lyssnar. Så fortsätt väldigt gärna att skicka oss tips på vilka personer ni skulle vilja höra här i podden framöver. Nu till avsnittet. Sandra träffar psykofysiologen Anders Lönedal. De pratar andning, kollektiv PTSD, existentiell ångest, kvinnans viktiga roll i vår samhällsutveckling och såklart, vad är psykofysiologi? Så innan vi kör igång avsnittet vill jag bara passa på att tacka veckans sponsor, nämligen Glimja.se. Glimja har allt för dig som vill leva ett hälsosamt, hållbart och giftfritt liv. Och koden Healthfulness ger som vanligt 10% rabatt och fri frakt på första köpet. Ett av mina favoritmärken när det gäller kosttillskott är Garden of Life. Och Garden of Life är en av världens främsta tillverkare av naturliga whole foods kosttillskott. De kombinerar det bästa från naturen med modern vetenskap för att erbjuda en väg till optimal hälsa. Deras produkter innehåller endast naturliga råvaror och i deras sortiment finns bland annat några av marknadens bästa mag- och tarmbakterier. Nu under graviditetens sista veckor så har jag tagit Garden of Life's Doctor Formulated Prenatal Mjölksyrebakterier som innehåller 16 stycken stammar och 20 miljarder levande mjölksyrebakterier som dessutom överlever matsmältningspassagen. Det gör den för att den innehåller akaciafibrer, det vill säga prebiotika, som ger rätt näring till mjölksyrebakterierna vilket gör att det blir en optimal blandning. Kroppen och immunförsvaret blir ju extra utsatt under graviditeten och kanske ännu mer när det närmar sig förlossning. Så det här har jag främst tagit för min egen skull, men det finns också studier som visar att vissa probiotiska stammar tagna under sista trimestern och tidigt under amning även stödjer barnets immunförsvar. Och det här tillskottet och massa mer hittar du hos glimja.se. Nu kör vi igång dagens avsnitt. Du lyssnar på Healthfulness-podden och jag heter Nathalie Jonan.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hej Anders och välkommen till Healthfulness-podden.
Tack för det. Jättekul att vara här.
Det är så roligt att ha dig här. Hur mår du?
Jag mår alldeles utmärkt. Som jag förtjänar alltså.
Ja, exakt.
Om man säger så.
Jag tänker att vi ska dyka direkt in och fråga, vad betyder hälsa för dig?
Hälsa för mig? Ja, det är en väldigt bra fråga egentligen. Men hälsa för mig är egentligen att när jag vaknar på morgonen så ska jag kunna gå upp och göra precis det jag vill. Mm. Alltså att min kropp är i det skicket så jag kan göra vad jag vill. Att jag behöver inte tänka på sådana här, inga krämpor och sånt. Men för att det ska bli så måste man ju faktiskt ta hand om sig också.
Ja, exakt.
Det finns inga fria luncher. Man måste betala med någonting.
Ja, exakt.
Ofta med sin egen tid.
Ja, jag pratade faktiskt med mamma om det här om dagen. Mm. Att det här moderna samhället vi har skapat kräver väldigt mycket underhåll av våra kroppar.
Oh, ja.
För att vi ska vara friska och inte få krämpor och sådana där saker. Ja. Mm.
Och en sak, man blir oftast bra på det man gör ofta. Sitter man väldigt ofta så blir man väldigt bra på det. Men sitta ju det nya rökandet, säger man idag. Forskningsmässigt och sånt. Och det slaggar igen kroppen. Man blockerar varenda, vad säger jag, alla som är kluster av lymfnoder vi har till exempel i ljumskar och sånt. Och de stora inflödena uppe vid nyckelbensfästen och sånt. Sitter man och tittar i en dator så kör man fram huvudet och då händer det läskiga saker på insidan. Uppgivenhetsprogrammet slår på.
Du jobbar ju väldigt mycket med det här.
Oh ja.
Och någonting som heter psykofysiologi.
Psykofysiologi, ja. Helt fantastisk vetenskap.
Vad är det för någonting?
Det är läran om att allting hänger ihop. Om man ska uttrycka sig lite skämtsamt. Sådär. Men det är faktiskt så. Det som sker i vårt psyke påverkar vår fysiologi och tvärtom. Mm. Och jag brukar säga så här också att vi människor har glömt eller förträngt att vi faktiskt är en del av något. Mm. Vi är ett däggdjur. Mm. Med alla de funktionerna som alla de andra däggdjuren har. Sen har vi fått lite mer grå substans och sådana där saker. Kan man ju fråga sig för planeten om det var bra eller inte.
Ja, exakt.
Kan man ju gå ner i djupet på.
Ja.
Men vi är det och vi bör förstå det. Alltså att vi har det funktionen i kroppen. Och det måste alltså underhållas, precis som du var inne på det. Och det här moderna, så kallade moderna samhället som vi har, det är egentligen helt människofientligt.
Men är det ett sätt också för oss att ta någon form av kontroll över att vi inte är djur? Att vi vill separera oss från att vi är ju faktiskt inte djur, vi är ju över djuren. Så därför behöver vi inte de sakerna som de gör.
Nej. Och hur gick det då?
Ja, det gick inte så här jättebra. Det
gick inte så bra. Mm. Nej, och det finns ju en del intressanta saker om man tar det här med evolutionslära. Om man var lite snabbt på den. Och hur vi har tänkt. Och när Darwin då släppte, Charles Darwin på 1800-talet, mitten någon gång, släppte den här om arternas ursprung, så var ju den blev ju nästan bannlyst för den. Nu har man ju reviderat en del av det som står där, men han har ju en liten tråd där någonstans. Mm. Så. Men då satt man ju och tänkte så här att, ja men människan har ju en appendix, alltså blindtarmens maskformiga bihang. Det har vi, men schimpansen ser större. Alltså håller vi på att evolutionera bort den.
För det har ju jag hört när jag växte upp.
Ja, då behöver vi inte ett vestigalt organ. Idag har man ju uppgraderat appendix. Det är ett mycket viktigt lymfatiskt organ som reglerar tarmflora mellan tjock och tunn och tjock tarm. Förlåt, mellan tunn tarm och tjock tarm. Det finns alltså små lymfnoder som heter Peyers plack där i. Och allting hänger ihop. Vi föds inte med någonting som vi inte behöver. Om man pratar om att man distanserar oss ifrån de andra då, så är det värsta vi kan göra då, att tro att det behöver inte vi. Man har varit inne på lilltån också, men det går inte alls bra.
Nej, och där kommer ju du in med det sättet som du jobbar på.
Ja.
Hur kom du in på psykofysiologi?
Ja du, jag har alltid varit intresserad av hur kroppen funkar. Och hur huvudet funkar. Och sådana saker. Även sedan jag var liten egentligen.
Varför då?
Ja, det är bara något sånt. Jag gillar att ta så här saker och sätta ihop dem igen. så kollar hur är det här? Hur kan det bli så här då? Va? Om man tittar i naturen och sådana saker så är det ju också där att allting hänger ihop. Om man här uppe i Norden så har vi årstider. Jag har jobbat och varit mycket i andra länder där man inte har det. Och det är någonting som vi saknar då, till exempel. Men sen så började jag jobba. Det var sjöman först. Skulle bli militär och så blev jag sjöman. Och så var det ett tag. Och sen började jag på Volvo. Mm. Där min salig fader då var en av höjdarna. Mm. Så det var liksom, gick vi i familjen att man skulle vara på Volvo. Men han hade ju då varit på höga positioner där i väldigt många år. Och 1994, då var han 63, så stendog han. Han hade ju inte lyssnat på kroppen, så som jag ser det då. För jag hade pratat om det här, hjärtinfarkt och sånt. Och då 1994 så började jag fundera på vad håller jag på med. För jag kände ju av sådana här, jag reste ju otroligt mycket, 120-130 dagar om året, sådana här saker och barn hemma. Och inte särskilt smart. Men det var så det blev. Och det tog 6 år. Och de sista 2 i Belgien innan jag bestämde mig för att hoppa av och göra något annat. Jag visste inte vad jag skulle göra. Detta är år 2000 då. Mm. Och så gick jag någon kurs som jag knappt kommer ihåg nere i Skåne. Mm. En fördel med den kursen var att jag träffade intressanta människor. Och en av lärarna där sa att du är ju ingenjör, sa han, och tekniker. Du gillar ju att mäta grejer, va? Jag har hört talas om någon på Karolinska som mäter. Så det måste vi kontakta. Och så gjorde jag det. Och han heter Bo von Scheele, professor. Och han tyckte det var jätteroligt att någon hade hört talas om honom utanför. Så han sa, du kan väl komma upp. Så veckan efter så stod jag på Stockholms central och väntade på att bli upplockad. Så kom han och en doktorand där som heter Erik och hade de med sig en kaffe med mjölk och en utan, för de visste inte vad jag tyckte om.
Det
var så jättefint. Ja. Och på den vägen är det. Så att då kopplade de upp mig i en analysapparat som jag fortfarande använder och har gjort hela tiden. Och man mäter andning och koldioxid, framförallt en väldigt viktig parameter. Och von Schiller berättade för mig hur jag mådde utan att jag hade berättat det för honom. Och då sa jag, det här vill jag ta ut till folket. Och det har jag gjort sedan dess.
Och hur går ett besök till hos dig? Och vad kan det hjälpa?
Vi jobbar ju egentligen med väldigt, väldigt mycket. Det är så här alltså att det vi kallar för stress. Det kan ju också då leda till utmattning.
Ja, där har jag varit.
Ja, du har ju varit där, Sandra. Det kan också leda till höga blodtryck, till hjärtrusningar, ångest, you name it. Alltså allting kommer in därför att man överutnyttjar kroppen. Och till slut man tar utmattning så kan ju faktiskt kroppen inte producera energi så det räcker. Vad behövs för energi för att vi ska kunna, för att det ska brinna? Syre behövs. Men andningsreflexen styrs av koldioxid.
Det är ju väldigt intressant.
Ja, för koldioxid styr också pH-värdet i blodet till 70%. Och det är det som alltså styr hur mycket du ska andas, hur djupt du ska andas och hur ofta. Om man nu springer fort till exempel så behöver man andas mer. Dels för att musklerna behöver mera syre, men också för att tvätta ut en del av mjölksyran som faktiskt omvandlas till koldioxid. Sådär. Så att det, allt det här hänger ihop. Va? Du kan inte liksom plocka ut en liten bit och tro att nu ska vi bara göra detta, utan du måste titta på helheten. Och när vi gör en sån här analys då, tittar då på koldioxid, andningsmönster, andningsbeteende och frekvens, hjärtfrekvens, alltså pulsen och hjärtfrekvensvariabilitet, saturation eller syremättnad, blodvolym, puls, hur kärlen jobbar, och det gäller ju både blodkärl och lymfkärl. Det har blivit, det är väldigt intressant. Och så fingertemperatur och ibland också hudkonduktans. Vi har en liten ny apparat där som heter TPS och som vi kommer att använda. Den är lite enklare då. Så man till och med kan skicka med klienten hem så de kan träna då och vara säkra på att de gör rätt hela tiden. Då. Så den är otroligt intressant. Och när man gör den här analysen då så kan man individanpassa åtgärdsprogram då.
Mm. Och då får du fram olika typer av mättal, antar jag då. Så du kan jämföra dem mot hur det kanske ska
vara. Om man tar till exempel ångest, som är ganska vanligt idag. Det är i princip alltid låg koldioxidhalt.
Varför då?
Jo, därför att det är en överlevnadsreaktion från början. Men med den låga koldioxidhalten kommer att du inte syresätter dig. Så hjärnan får inte syre. Och hos en del individer kan det bli ångestreaktioner, panikångest. Och en del får ju lära sig då att andas i en fyrkant eller att andas i en papperspåse och andas in sin egen utandning, vilket gör att du andas in din egen koldioxid. Och det gör att den stiger så småningom då, och då lugnar kroppen ner sig. Men det viktiga här som vi nu inom psykofysiologin jobbar med, vi vill ju komma åt orsaken till. Och där kan mätresultat vara en väldigt bra väg där, för att du kan egentligen se på skärmen hur du känner och vad som händer i dig när du känner, och så sitter vi och samtalar under mätningen också för att se var när de här reaktionerna kommer. Och vi mäter ju till exempel fingertemperaturen, där mäter vi hundradelar, så att man jag kan ju se saker i dig innan du känner dem.
Det är ju också extremt.
Ja. Och fingertemperatur och hudkonduktans, alltså fuktig handflata, det är faktiskt huvudingredienserna i en lögndetektor.
Ja, just det.
Ja, man styr inte dem själv nämligen. Det kommer långt inifrån.
Men det här är ju väldigt intressant. För att det du egentligen gör är att tolka kroppens signaler så att vi ska förstå vad som
just
händer.
Just det, och då kan du förklara det med en mätning.
Ja,
så att där händer det.
Och det jag tycker är så otroligt fascinerande i det här är ju att det här är ju en extremt holistisk metod också, men som anspelar på väldigt gamla tekniker, som andning då till exempel. Eller teknik, det är ju någonting vi alla gör hela tiden. Ja. Men att det har sån otroligt stor påverkan på hur vi mår. Och nu kan vi också se det i mättal.
Ja.
För att det ska bli lättare att ta till sig.
Ja. Och det är väldigt pedagogiskt redskap på det sättet. Då.
Exakt.
Och det är ju så i denna galna tid att det kan vara bra att producera sånt. Alltså att visa.
Ja, precis.
Och nu när vi pratar om det här till exempel då, så sker detta i din kropp. Oj då, vad kan jag göra åt det då?
Ja, för det har varit en jättestor nyckel tror jag till mitt tillfrisknande efter utmattning. För att som vissa vet så gick jag in i väggen i början på förra året. Mm. Och jag fick förmånen att gå på ett rehabiliteringsprogram just inriktat mot stress. Mm. Mm. Där vi pratade om såna här saker. Mm. Om vad som händer i kroppen, vilka symptom man får, men också hur tankar och känslor och kropp är kopplade. Och att det är som en konstant feedback-loop. Men så vi kan också gå in och påverka de olika delarna för att få andra resultat.
Ja.
Och när jag förstod det så var det som att någonting klickade. För då fick jag någon form av kontroll igen. Mm. Mm. Så att jag känner ju jättetydligt idag när min kropp går in i stress. Eller fight or flight.
Ja.
Och då vet jag vad jag ska göra.
Exakt.
Istället för att bli rädd. Mm. Och jag tänker att den här rädslan också bidrar till att det här eskalerar.
Den triggar ju.
Precis. Ja. Så att om jag känner till exempel att jag har väldigt mycket negativa tankar eller jag blir orolig eller till exempel i dessa coronatider att jag känner att jag blir väldigt rädd för det, då vet jag att jag måste till exempel djupandas eller att jag inte får tillräckligt med sömn, att det finns väldigt, väldigt kroppsliga saker jag kan göra för att påverka de väldigt immateriella sakerna i mig som tankar och känslor. Och det hade ju inte jag någon aning om innan.
Nej, och det jag håller på med då, psykofysiologi, vi jobbar ju med någonting som heter biofeedback.
Mm.
Alltså biologisk feedback.
Ja,
och det är det som sker i din kropp.
Ja.
Och då talar din kropp om för dig att du kanske skulle dra ner på tempot nu. Och jag brukar ju säga det att man ska ju lyssna på kroppen och börja lyssna på den när den viskar. För annars börjar den skrika till slut och då måste du lyssna på den. Och då hamnar man kanske i utmattning, till exempel va. Och alltså, man tänker på våra överlevnadssystem, det som vi kallar för stress. Stress är egentligen fel ord, det borde heta strain på engelska, alltså påfrestning.
Ja.
Stress är metallurgiskt, materialstress säger man. Men han som Sailor som myntade det, var tydligt, han var från Tjeckoslovakien som rätte på den tiden. Sen var han inte så bra på engelska, så därför blev det så. Och nu är det så myntat och klart, så att det kör vi det. Men en sån här påfrestning som du inte kan vila dig ifrån då. Och den föds vi med. Vi föds med något som heter HPA-axel och den styr väldigt mycket. Alltså hypotalamus och pituitary gland eller hypofysen och så. Binjurarna.
Ja.
Men binjurarna hoppar inte igång och börjar leka för sitt eget höga nöjes skull, utan de får order ifrån hypotalamus och hypofysen att nu drar vi. Och de ska alltså då, egentligen ska vi ju då max springa eller slåss för våra liv i 3 minuter. Och sen krävs det ungefär 2 dygns återhämtning på det.
Och det är ju väldigt mycket mer än vad jag trodde. När jag hörde dig säga det första gången så blev jag nästan lite förskräckt med tanke på hur mycket stress jag har levt i.
Ja.
Och hur lite jag har återhämtat mig.
Mm. Det är där det spricker. Det är där skon klämmer som man säger.
Ja, precis.
Och enligt en av mina husgudar, jag har flera husgudar, men Robert Sapolsky som har skrivit bland annat den fantastiska boken om varför zebror inte får magsår. Där, och de får inte det för de använder sina system på rätt sätt. Och då, han säger det att stress då, som vi nu kallar det för, egentligen det är de här 3 minuterna som vi flyr vilt från lejonen på savannen. Och efter 3 minuter så är det antingen över, faran över, eller också är det över med dig. Och om det är över med dig, alltså du förbereder dig på, det är ju flykt för livet då, så behöver du inte tänka på din lunch. För du kanske är på väg att bli någon annans lunch. Så varför ska du lägga energi på den? Du är inte så paningsbenägen när du springer heller. Så det kopplar också ner mest synbart och tydligt i kvinnokroppen. Givetvis, i och med att ni är lite mer komplicerade än ni kvinnor där, hormonellt och så. Vi män är egentligen ganska dåliga kopior av er.
Ja, det skulle jag också säga.
Ja, det är jag helt allvarlig med.
Ja.
Det är vi. Vi är ganska bleka. Vi må ha mer muskler, men det är det ändå också.
Mm.
Och vad gör då en zebra till exempel nu som när den går, springer omkring och inte får magsår? Jo, när faran är över så böjer den ner huvudet och börjar äta igen. Och då har den glömt det. Medan vi människor är väldigt duktiga på att älta och säga, men tänk vad som kunde ha hänt.
Och det känns som att vi nu evolutionärt är i en riktig växtverksperiod där vi har fått liksom tankens kraft, men vi kan inte hantera den överhuvudtaget. Så det blir rundgång i vårt system och vi ältar, som du säger, vilket igen drar igång alla de här stresssystemen. Och sen är vi också väldigt duktiga på att fly och undvika de känslorna, så då ligger de ändå kvar i systemet och gror. Och sen kan det bli alla möjliga olika fysiska symptom av det.
Jo, jo, det gör det. Det gör det. Det är... Alltså, jag märker ju ofta det att när vi börjar att bara få igång andningsapparaten ordentligt, så händer det väldigt mycket. Och jag brukar berätta det för klienter, alltså att du kan bli väldigt emotionell. Och jaha, hur menar du då då? Jo, du kan bli, alltså du får sådana känningar, kan börja få gråta, du kan precis när som helst och sånt. Och jag kallar det för troll då. Om man har några troll undanstoppade så kommer de när vi slappnar av. Och det gör vi då för att så länge vi har axlarna upp och spänner dem och diafragman inte rör sig som den ska, så har vi stängt av väldigt mycket. Får loss på det så släpper ju känslolivet lite grann. Men då finns det då, och det låter lite roligt egentligen när man säger det, för om man nu går omkring där på stan där och upptäcker att oj, nu är det några troll på väg, men jag har ingen lust att ta dem här. Då kan man hålla andan och spänna alla muskler man har. Så blir allt som vanligt igen. Då stänger det av.
Och det är för att vi signalerar till kroppen att vi egentligen har flytt då eller fightats mot det här hotet som vi har. Ja. Så vi kan... inte lura kroppen, för det känns fel att säga. Men vi kan hjälpa kroppen avsluta de här stresscyklerna som börjar.
Det går alldeles utmärkt. Och så ta några bra andetag också sen. För att också, det är också väldigt viktigt det här med, om man nu stänger av där, så är det ju kroppen och våra fantastiska hjärnor då, är väldigt duktig på att komma ihåg negativa saker.
Mm. Och det är en överlevnadsstrategi.
Ja, det kallas för erfarenheter.
Ja, och jag tycker att det är så otroligt viktigt att poängtera att det är inte någonting negativt i det. Nej. Om vi vet hur vi ska hantera det. Mm. För det finns ett väldigt tydligt, ja, men som vi pratade om tidigare, evolutionärt syfte med att vi ska känna sådana saker. Mm. Men det är ju när de tar överhanden som det kan bli ett problem.
Ja, och det är tyvärr alldeles för många som där det har blivit problem. Och det jag är väldigt orolig för idag, det är att de här, vad säger, problemen går väldigt långt ner i åldrar då. Man har, ja, de flesta känner till kamp och flykt, fight, flight, och så har vi ju frys också då, freeze. Och sen har man på engelska lagt till en till, som heter, på engelska heter det fawn, F-A-W-N. Det betyder egentligen fjäska. Men man har i den betydelsen lagt in att foga sig på svenska. Och att man ger upp. Och när vi satt och diskuterade det en gång, jag var med med lite sådana forskare som jag har kontakt med. Så berättade de det. Om man tänker så här, att ge upp. Om man tar en mus som nu får en katt över sig. De ligger precis blickstilla. De är egentligen döda redan. De har stängt av allt. Och sen kanske man tar bort katten och ligger den kvar där. Och är död ett tag till en person. Va? Inte idag heller. Och så springer han. Och när jag tittar på tyvärr då, som hände under till exempel andra världskriget. När folk gick och ställde sig och blev skjutna, gick och ställde sig. De hade gett upp. Ingen gjorde motstånd. Man undrar varför gjorde de inte motstånd. Därför att hjärnan hade stängt av på dem. Och vad som sker då, och nu kommer vi på någonting som blir lite jobbigt då, med tanke på hur vi lever idag, och sitter mycket. Och när vi går omkring våra telefoner så för vi fram huvudet. Och då klickar uppgivenheten in.
Såklart att det gör det. Är så vi den ser ut det. När vi är uppgivna.
Vi sjunker ihop lite grann. Alla djur som är osäkra, rädda, sjunker ihop lite grann.
Ja.
Och det finns en fantastisk muskel i kroppen, psoasmuskeln. Är man köttätare så är det filén, bara så ni vet. Om ni vill se en kan det gå i köttdisken. den har ju kopplingar då, man upptäckt direkt till ryggmärgen. Och den pratar med den beroende på hur spänd den är. Och man började kika på hundar faktiskt för länge sedan. Och vad händer i en hund som kör svansen mellan benen? då är den lite osäker och blir lite, man kan ju hugga eller springa eller vad som helst. Man kan inte lita på en sån riktigt, va? Jo, då upptäckte han spänner ju sin psoasmuskel där. Och i människokroppen så blir det tvärtom. Vi svankar. Och det gör vi när vi står fram huvudet. Då kompenserar kroppen med att svanka lite. Och hur många har inte problem med ländryggen idag?
Och så påverkar ju det också vår balanspunkt,
ja,
tänker
hela,
jag.
Ja, hela det posturala som man säger då. Vi tappar ju allting.
Exakt, för det sa de till mig under min stressrehabilitering. Att det är jättevanligt när man är stressad att man får ont i hälarna. Ja. För man flyttar tyngdbaken längre, eller tyngdpunkten längre bak. Ja. Och det var också en sån grej som fick mig att haja till. Jaha, men jag har alltid haft ont i hälarna. Mm. Men det är ingen som, eller jag har inte förstått kopplingen. För det är ju ingen runt mig som har vetat kopplingen heller.
Nej.
Men jag tänker att det är så otroligt fascinerande att veta hur många som går runt med såna här tydliga signaler. Men vi vet inte hur vi ska tolka dem.
Nej. Och det är som du säger, många av mina klienter har ju också problem. De tror det är hälsporrar och alla möjliga saker, va?
Precis, ja.
Egentligen ser att de har tyngdpunkten fel. Ja. Och en annan sak som sker då när vi hamnar på hälen. Jag vet att osteopater säger att de har lite fler, de kallar det för diafragmor. Men vi brukar nöja oss med 3 inom psykofysiologin.
Mm.
Den första är ju diafragman. Nummer 2 är bäckenbotten. De är synkade och sitter faktiskt ihop via psoasmuskeln. Och nummer 3 är fotvalvet.
Ja. Det är så fascinerande.
Och fotvalvet ska alltså röra sig. Du ska ha tyngdpunkten där och när du kliver och tar ett steg framåt så sjunker det ner lite grann och sen så slappnar du av när du släpper. Och då hjälper du alltså venpumpen där så att du får, som sitter i vaderna då, får du bättre blodcirkulation och lymfcirkulation. Och så får man lite, aj, jag har så ont i mina fötter, ja, hålfotsinlägg. Och så stoppar man den. Jag går jättemycket barfota, det var ett elände i början och det har jag gjort många år. Jag bor ju i skogen så det är ju grus och så hemma. Tallkottar är fortfarande svårt. men annars så går det mesta. Och jag känner ju det att dels du får ett annat lugn i kroppen också.
Och vi hade faktiskt en tidigare gäst, Fotfolket, som pratade om fötter i den här andan. Och det var också revolutionerande för mig, för att jag pronerar jättemycket. Alltså jag är plattfot och jag har ju då fått höra att jag behöver inlägg. Mm. Det är ju det jag har fått höra. Och att det också är något kroniskt. Alltså jag har ju tänkt så här att jag är plattfot. Det är så jag är. Men nu inser jag att nej, jag är inte plattfot. Jag har för svaga muskler i fötterna. Så att nu när jag håller på att återkomma efter min utmattning och jag bygger upp kroppen, så är det fötterna jag fokuserar mest på för att bygga upp dem. Ja. Och det påverkar mina axlar.
Klart det gör.
Ja. Ja.
Du vet att du har kontakt med moder jord där via dina fötter.
Exakt, ja.
Och så sätter vi saker emellan. Det kan man ju för sig behöva när det är kallt, va?
Ja,
det får vi ju ta.
Vi får anpassa oss lite.
Men det är ju, om man tittar då på, jag har ju rest runt och varit mycket på den afrikanska kontinenten. Många är ju inte går med skor förrän de kommer in till stan och sådana saker. Och de kan ju ha 47 på bredden och 43 på längden, va? Därför att deras fötter, deras tår, är inte så att de stortån liksom pekar lite inåt. Nej. Och vem, nu är jag på att svära, uppfann högklackat. Dels den positionen.
Det är hemskt att gå i, kan jag också intyga.
Jag har ju inte provat
Nej.
Så ofta.
Nej. Men det måste ju, om jag får vara så där rent krass, det måste ha varit en man som uppfann
det. Är klart
det
var en gubbe.
Ja.
Gubbe, det var säkert en man som uppfann korsetten också.
Garanterat, ja.
Och så gick ni på den.
Ja, och det, apropå på det pratade ju du och jag om lite tidigare.
Ja.
Det är ju ganska känsligt det här med manligt och kvinnligt.
Ja.
Men jag märker tydligt att vi är inom de spirituella kretsarna kallar man ju the rise of the feminine.
Ja.
Men att det är väldigt tydligt att många kvinnor nu inser att vi också har gått med på saker.
Ja.
Som har lett till olika typer av utfall också, såklart.
Ja.
Men att det nu finns ett val att inte göra det längre, för att vi blir fler och fler som uppmärksammar det.
Ja, det är så här, va, som jag ser det. Ska det bli ordning på den här planeten så är det kvinnor som får göra det. Och det har man ju vetat i alla ärans år. Ta in i Afrika till exempel, att utbildar man en kvinna, utbildar man en by. Utbildar man en man så drar han till stan. Lite elakt kanske, men vi ser det. Mycket av vårt bistånd har gått till män. Det såg jag också när jag reste runt så. Och det, kvinnorna, nu ska jag inte vara elak emot vissa folkslag, det är jag inte. Men i en del samhällen då, så har det blivit så att männen har egentligen ingenting att göra. Tidigare så var de jägare och försvarare och skyddare och såg till. Det behövs inte längre. Men kvinnorna är de som sköter odlandet och fostrandet av barn och sådana här saker. Och det, jag tycker det, man tittar på det där ur ett psykofysiologiskt perspektiv då, för att se där hur allting hänger ihop med våra relationer då.
Och det är ju väldigt fascinerande, det pratas ju mycket om det i liksom dejtingvärldar och sådana saker, att män känner att de inte tillför någonting. Och att det, då blir det ett offerskap på män istället.
Ja.
Och det är ju så incels föds till exempel, de som blir väldigt arga på kvinnor.
Just det.
Men vad anser du att män ska göra då? För att män fyller ju uppenbarligen en funktion och kommer göra det framåt också.
Vi behöver varandra.
Ja, exakt, precis. Men hur kan då män fortfarande behålla en hälsosam liksom makt i sin egen maskulinitet för att bygga relationer med kvinnor? För jag upplever att det finns en stor frustration från mitt håll som kvinna då.
Ja.
Att jag ser ju inte att män tillför speciellt mycket heller, med tanke på att jag kan göra så mycket också.
Ja, och det är ju en av mina husgudar, Alice Cooper. Han har skrivit en fantastisk visa som just heter då, To Get In Touch With My Feminine Sign. Han skriver väldigt bra texter förresten. Det är många som har missat den biten. Men han är helt fantastiskt bra på det. Men det är lite så att släppa macho-biten. Det är inte särskilt... Alltså en krigare bland Nordamerikas ursprungsbefolkningar och nere i Afrika. Masajerna har ju fortfarande det. En krigare for inte runt och slog ihjäl andra. En krigare jagade och såg till så att det var tryggt. Han skyddade då, man säger, reviret. Och sådana här saker. Och vi då har tolkat det, warrior, då är man liksom, då är mycket vapen. Bara se hur mycket pengar vi lägger på ljud- och ljuseffekter. Alltså vapen idag. Vi har inte haft några problem alls på planeten om vi hade slutat med det.
Det här pratade du och jag om sist vi pratade vid, och det är ganska länge sedan nu.
Ja.
Men då sa ju du att vi kollektivt är i ett PTSD-tillstånd. Att vi hela tiden är rädda. Liksom.
Mm.
Och jag tänker att då får vi ett kortsiktigt tänk. Vi vill skydda oss. Vi blir väldigt egoistiska.
Mm.
Och då föder ju det sånt här beteende. Vi måste skydda oss hela tiden.
Ja. Och så är det alltid de andras fel.
Ja, precis. Det här blame game hela tiden.
Ja.
Och jag har ju ett favoritämne och det är ju trygghet.
Mm.
För mig skulle trygghet lösa allt.
Ja.
Andra kan översätta det till kärlek till exempel.
Ja,
men rent vetenskapligt blir det trygghet.
Ja.
Och hur kommer vi dit? Hur kommer vi till ett mer tryggare samhälle?
Ja du. Det som, först så måste vi börja prata med varandra.
Ja.
Det måste vi göra. Och förstå. Alltså, det, för länge sedan var det någon som sa ungefär så här, tror jag det var. Det vi inte förstår blir vi rädda för. Och det vi är rädda för vill vi förstöra. Eller ta död på. Och sådana saker. Sen har vi ju blivit väldigt, väldigt många på den här lilla planeten. Bara för 2000 år sedan ungefär. Vid vår tideräkningsbörjan eller Kristi födelse. Vad man nu vill säga. Så var vi ungefär 500 miljoner. Ungefär 1,5 miljard efter första världskriget. Och så att vi flyttar ju in överallt idag. Och jorden är ju inte en ändlig resurs. Och jag tror att mycket av det blir också då en sån här existentiell ångest i detta. Var ska det ta vägen? Och jag känner ju det. Jag har ju 2 små fantastiska barnbarn. Och i och med det så har jag också 2 fantastiska döttrar. Och sånt. Men jag vet ju att deras muffi, som de kallar mig, inte kommer att vara där när de blir äldre och kan hjälpa dem.
Nej.
Om det händer något, va? Jag vill ju lära dem allt jag kan om skogen och hur man kan klara sig där och sådana saker. Det är viktigt för mig. Så att det finns ju också en sån osäkerhet, vad kommer att hända här? Och sen så matas vi hela tiden med negativiteter. Och våra hjärnor klarar inte det. Och våra hjärnor klarar egentligen inte all den här informationen. Jag har faktiskt ingen tv. Jag har inte haft det på många år. Jag måste då bekänna att jag har brittiska tv-kanaler på min dator för att jag ska kunna se rugby. För det tycker jag är viktigt.
Men lite får man ju undan sig, tycker jag.
Rugby får man se.
Ja.
Men om man tittar någon gång på nyheter till exempel, så är det bara då pam 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 corona corona corona, och sen nu säger jag inte detta heller för att vara elak på något sätt, men så ibland så kommer det så här: oh, det körde av en buss, jag körde en buss av vägen på Taiwan eller i Taiwan och det dog 40 pers. Varför ska jag veta det? Jag har ingen påverkan på den taiwanesiska infrastrukturen. Så att det är liksom, det är bara sånt. Var rädd, var orolig. Och sen då i med folkförflyttningar som egentligen då får man ju lära sig i skolan till och med. Folkvandringarnas tid och sådana här saker. Va? Och jag tror ju själv att vi har bara sett början på det här med folkvandring. Det kommer att bli ännu mer. Och en intressant aspekt på det tycker jag då, det är ju det att om man ska bli riktigt så där filosofisk, så att Golfströmmen börjar bromsa. Och om den då gör det på riktigt, vilket den har gjort flera gånger, då blir det smällkallt här. Ja. Var ska vi ta vägen då? Exakt. Ja, då måste vi gå dit där det är varmare. Nu kommer de hit.
Ja.
Och det är en, så att vi det är en som vi inledde lite med det också, att vi börjar komma tillbaka att vi är en del av något. Och att vi måste faktiskt ta hand om det här klotet vi bor på. Och därmed också varandra.
Jag tänkte precis säga det. Och varandra.
Ja.
Och att vi, och djur, och liksom allt som finns här också. Ja. Den här gemenskapen.
Jag hade ju lite, nu är de ju tyvärr döda allihopa, men lite vänner bland Nordamerikas ursprungsbefolkningar. Mm. Och Lakota-folket hade ett uttryck, jag är inte säker på att jag uttalar det rätt, va? Men Temita Koyoyasin. Och det betyder vi alla släkt.
Mm.
Och då menar man inte bara människor, utan man menar allting som flyger och allting som kryper och allt som simmar och allt som går är vi en del av. Och de har också, och det är inte bara Lakota-folket som har den, de pratar om spindelkvinnan.
Just det.
Mm. Och spindelkvinnan då, starka kvinnor är de bra på, generellt sett. Ja. Hon väver ju sitt nät. Och när hon har vävt det nätet färdigt då, så det täcker hela jorden, så blir det inte så bra, säger de. Och därför tycker jag det är jätteintressant att det heter World Wide Web.
Ja, det finns något obehagligt.
Det finns en liten grej där,
ja,
alltså.
Verkligen.
Det tänkte jag på direkt, i och med att jag läst mycket om detta.
Ja.
Så tänkte jag på det, what? Vilken symbolik det blev där. Helt plötsligt kopplar vi upp allting då. Oj, vi ser vad det tar vägen. Det är alltid någon som får mest cred för att de har uppfunnit någonting. Va? Men glödlampan till exempel, Edison fick den. Men den fanns i Italien och i Asien och på annat. De har kommit ungefär lika långt. Va? Sen, patent, fick han den. Det var flera sådana saker. Krut. Det tog man ju fram i Kina först. För att göra fyrverkerier. Men sen kom man på det. Man kan ju göra ett järnrör också, stoppa en liten kula. Så kan man ju skjuta med dem också.
Ja.
Och på den vägen har det ju varit sedan dess då.
Ja, och det är ju fascinerande hur vi har byggt samhället ut efter att det alltid ska vara en som är på toppen.
Ja.
Alltså någon som ska komma på någonting. Vi ska vara först, vi ska vara störst hela tiden. Och att det också då är bäst.
Mm.
Och det bygger ju på en strategi om att det inte finns överflöd.
Mm-mm.
Att vi hela tiden måste vara sparsamma med sådana här saker, till exempel idéer.
Mm.
För att annars blir vi utanför. Men det måste ju också vara väldigt biologiskt.
Oh, ja, ja.
Alltså i oss, att vi vill kanske inte passa in, men att vi vill vara viktiga för våran klan då,
ja, ja.
Till exempel.
Ja, ja. Och förr i tiden, alltså, vi bor ju idag i samhällen med så mycket folk så våra hjärnor klarar inte av det.
Nej.
Tillbaka till Native Americans, de berättar liksom där att när de blev en sista där 200, någonstans mellan 200 och 300, så blev de för många, tyckte de, och då knoppade de av sig. De var fortfarande samma folk, men då gick de åt varsitt håll. Träffades för ritualer och sånt några gånger om året. Och för att vi ska egentligen bara bo med människor som vi känner, alltså känner igen, för det är tryggt. Men här kommer det främlingar hela tiden. Och ordet utlänning på svenska betyder, från början var det utlänning, inte härifrån. Så det var ju billigare att slå ihjäl någon ifrån Göteborg i Stockholm till exempel. Stockholm är ganska nytt om man tänker så.
Ja.
Göteborg med egentligen.
Ja.
Men så att det var alltså inte härifrån. Så att bara man höll sig liksom innanför klanen eller den gruppen då. Och det var en ganska liten grupp. Ja.
Och det gör ju bisamhällen också väl?
Ja.
Det är ju väldigt tydligt där.
Oh, ja, ja.
Att när de blir för många så blir de helt...
Då blir det en svärm.
Ja, precis. Då svärmar de iväg och bygger ett nytt samhälle.
Ja.
Men här har vi ju också så stora samhällen så att de växer ihop med varandra. Så det finns heller ingenstans att ta vägen många gånger.
Ja.
Och jag tänker att det här är kopplat till att vi är så kortsiktiga också i vårat tänk.
Ja.
Och att vi inte överför kunskap till nästkommande generationer. Mm.
Det är mycket allvarligt.
Det är verkligen det. För du berättade tidigare för mig att Native Americans ofta planerar 7 generationer fram.
Mm, det var så de tänkte då.
Och det är ju vanligt i många sådana där äldre befolkningar.
Ja.
Men det tänker, känner jag, är helt bortkopplat i vårat, inom citationstänket, moderna samhälle.
Det moderna samhället, det manliga samhället.
Ja, nej, men verkligen.
Jo, det är ju lite så.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Jag kommer in på Native Americans lite då, men det finns en herre som heter Russell Means. Jag tänkte jag ta den, vi pratade lite om den här förut. Han var mycket stridbar och var med och starta American Indian Movement och sådana här saker ihop med som heter Dennis Banks. Då. Och sådana här saker. Och han har ett antal, när man söker på Russell Means på YouTube där så finns det, kan man lyssna på honom, han är död sedan ett par år tillbaka. Och han har då en som heter Universal Law, som jag tycker alla borde lyssna på, som handlar om manligt och kvinnligt. Och så tar han en annan som jag inte kommer ihåg exakt vad han heter, men den här har han döpt till Universal Law. Det betyder, Universal Law betyder att det är någon slags av den helig lag alltså. Mm. Och då framhäver han också då det kvinnliga i. Och kvinnan i deras samhälle var helig. Och han säger också då att vi pratar om patriarkatet och så är det en del som kontrar, men vi ska ha ett matriarkat istället. Det ska vi inte alls. Ja, för vi levde inte så. Ja. Vi levde matrilinjärt, blir det på svenska. Matrilinjär. Man sätter inte en på toppen och alla andra ska vara under. För att vi är alla släkt, va? Mitt är Koyo och Yasin igen. Vi är alla släkt där. Och ingen är bättre än någon annan. Men tillsammans är vi väldigt starka, va? Där hade man ju då klanmödrar till exempel då som tog alla de stora viktiga livsbeslut och sådana saker. Så matrilinjärt, det är balans. Och där är ju ni kvinnor bättre om vi tittar på biologiskt. Och ja, ni är ju till och med ungdomens källa. Det nya livet kommer ur er faktiskt. Vi är med en liten stund men inte så länge. Och den biten att komma tillbaka dit, börja fundera igen på vad är det som är viktigt i livet egentligen. Och du var inne på det med en liten stund sådär, att vi för inte information, kunskap vidare. Och information, generation till generation, den försvinner på en generation. Och det berättade en av mina kompisar som heter Skywalking Stick, berättade att när ni kom så hade ni med er nålar av metall. De var ju jättepraktiska.
Mm.
Och då blev det så att då började vi använda dem. Och då lärde inte kvinnorna sina döttrar att tillverka nålar och ben längre. Så det gick en generation så kunde de inte det. Så information eller kunskap, djupare kunskap, det är färskvara.
Ja, Men det, för att kunna föra det vidare så kräver det också tid, enligt min mening.
Ja, absolut.
Vi måste då spendera tid med varandra, men också med oss själva, för att göra utrymme till det här kunskapsutbytet.
Oh ja, oh ja.
Men det får ofta inte plats i
en vanlig
tvåbarnsfamilj som jobbar heltid båda två. Och man har aktiviteter och allt sånt där. Och det är extremt sorgligt.
Det är väldigt sorgligt. Och det är, vi förlorar så mycket. Och just vi förlorar också kontakten då med den uppväxande generationen. Ja. De har ju mer kontakt med en digital värld idag. Nu, jag är född 1956, jag säger inte detta bara för att jag är urgammal och teknikfientlig. Men att umgås här mellan fyra ögon och lite fler ögon ibland, det är väldigt viktigt. Det fysiska mötet är det.
Och det tror jag många skriver under på, speciellt efter året 2020, när vi inte har kunnat vara med varandra.
Jag har ju folk ute i skogen när man ibland och på lite kurser och sånt där. Jag kör inte sådana här stenhårda överlevnadskurser, utan det är mer att man ska få lära sig vad man kan äta och hur man gör eld utan tändstickor och sådana här saker. Och mycket återhämtning, mycket samtal runt eld och sånt. Och det hade jag en liten rolig historia runt det då, för jag hade en gäng gubbar som var ute. Det var en avdelning på något litet företag, de skulle ha någon sån här teambuilding-grej. De körde jag lite hårdare med. Men så satt vi där och elda. Och så var den som blev lite kissnödig, så han skulle gå en bit bort. Mm. Och det var i slutet på augusti, så det var ganska mörkt. Så gick han en bit bort. Och så skällde ett rådjur, en råbock. Och han trodde ju det var ett vansinnigt farligt rovdjur som skällde. Han hade ju ingen aning om det. Och så det här med okunskap igen då. Så han kom ju, han hade ju kissat färdigt. Så kom han ju springande där och damp ner. Vad var det för något? Ja, det var en råbock, sa jag. Va? Det lät ju som något helt annat.
Ja, det gör
det. Men så berättade han det sen, för han blev lite så eftertänksam. Dels då, det hade jag ingen aning om. Hade jag mina barn varit där, så hade jag ju samlat ihop dem och så hade vi kanske gått härifrån. För att det stod ett rådjur och skäller. Inte bra, va? Och sen en annan reflektion som jag kom till, det var att när han vände sig om och såg elden och gruppen, så såg han trygghet.
Ja, exakt.
Där är jag säker, va?
Ja, och det är ju så mycket symbolik i det här med att okunskap ger rädsla och föder rädsla. Och vi drar oss tillbaka till det som är tryggt. Och det krävs, enligt min mening, väldigt mycket egen ansvar i att försöka förändra världen globalt. För vi själva på väldigt individnivå måste ju ta andra val och våga då förstå att det här skällande rådjuret inte är ett rovdjur, utan ifrågasätta vad är det för någonting istället för att springa därifrån.
Ja, och det som vi sa där, blir man blir rädd för, det vill man ju kanske ta bort då.
Exakt.
Istället.
Och det är ju det vi har gjort
under
generation i generation.
Ja, visst. Och vi förstår inte hur viktig den här, jag såg en väldigt bra bild någonstans, på en väg var det. Och så var det en hjort på vägen. Och så hade de skrivit under, det här är inte en hjort på vägen. Det här är en väg som går genom skogen.
Ja.
Och hjortarna har alltid gått här.
Ja.
Och då blev vi förbannade på hjorten. Vad ska de ut på vägen och göra? Eller älgar och sånt. Och säkert på vintern då, när vi dessutom har saltat. Och då är där har vi ju salt, säger de. Då ställer vi oss och äter på det. Så kommer vi att köra alldeles för fort och köra på dem. Inte deras fel.
Nej. Och det är det som är så fascinerande i de här samtalen som jag får ha med dig. Att det påvisar också hur otroligt komplext det här med hälsa är. Och på olika nivåer. Därför våra tankar och känslor och det som du jobbar med, det är liksom hela tiden en feedback loop som matar varandra. Men det är ju, om vi zoomar ut också, på gruppnivå, på samhällsnivå och på liksom världslig nivå också. Att det matas hela tiden av varandra. Och vi måste ju också gå in och våga bryta där då.
Ja, det är ju det som är det viktiga. Alltså, det var någon annan som sa denna gång att om man gör en sak och det inte funkar, och så fortsätter man att göra samma sak, då är man ju idiot. Då är man ju dum i huvudet. Och så fortsätter vi så. Egentligen hela tiden. När jag får runt i Afrika då, så tänkte jag på det flera gånger att det gick till kvinnor. De hade ett barn i magen ibland, ett på ryggen och ett i handen. Och så hade de 25 liter vatten på huvudet. Snacka om hållning, va? Inga hålfotsinlägg där.
Nej.
Väldigt ofta barfota också.
Ja, verkligen.
Tror ni att de hällde det vattnet i toaletten när de kom hem?
Nej.
Nej, det gjorde de inte. Vatten är heligt, säger man. Utan vatten dör vi. Och ändå använder vi det som avlopp här. Därför att vi har så mycket av det.
Mm, tror vi.
Tror vi, ja.
Mm.
Vi har liksom lärt oss det, att vi har så mycket av det. Och har man mycket av någonting så är det inte värt något. Jag såg en på det temat lite snabbt bara, så jag tror det var Zambia. Så var det en liten kille, han gick omkring, hans pappa hade gjort en bil till honom i ståltråd. Så man kunde liksom gå och styra så här, också i ståltråd. Helt fantastisk var den. Och jag tänkte så här, den ska jag köpa och ta med mig hem. Och han hade säkert sålt den om jag hade erbjudit mig att göra det. För jag tänkte, jag måste betala bra för den. Men så kom jag på det att det är den enda leksaken han har, förmodligen. Och så kommer jag och snor den. Lite sådär postkolonialt. Så ska jag ta hem den och ställa den på en hylla. Till vilken nytta då? Så jag gjorde inte det. Jag fick känna på den. Jag kom till någon, jag lärde mig mycket där. Alltså, det går inte att vara opåverkad.
Nej.
I vissa situationer. Så.
Och jag tror att det är så bra att få sådana där tillfällen i livet.
Mm.
För att det krävs så himla mycket medvetenhet i det vi gör. För vi har tappat så mycket mening, som du säger, i relationer, i gemenskap och också i materiella ting och vatten. Att vi är som någon slags egen.
Ja, vi är ju det. Om man tar upp två saker som är helt och hållet beroende av. Syre och vatten. Och vad är det vi skitar ner mest? Det är de två. Och jag tycker det är helt sanslöst. Och så håller man på och försöker skylla på något. Och sen kan man ju diskutera.
På någon annan också.
Ja, och någon annan helst. Ja. För de andra släpper ut mycket mer än vad vi gör, minsann. Vi är så bra, va? Men man har ju glömt, kroppen är också en helhet. Jorden är en helhet, va? Så alla måste göra. Och egentligen vet vi vad vi behöver göra. Vi behöver ju dra ner på konsumtionen. Och jag är ju så gammalmodig då. Så jag skjuter ju till och med mynningsladdare som är 200 år gammal och sådana här saker. Tycker jag är kul. Och jag köper saker, jag är mycket ute i naturen och sånt. Men handlar jag om någonting så gör det helst på militära överskott. För att de gör saker. Man får tycka vad man vill om militärer. Men bra grejer har de. Och sånt som man kan använda många, många år. Istället för att nu ska vi ha ett nytt mode liksom på vandringskänga. Hur ser en markkänga ut? Ja, de ska man kunna gå flera mil om dagen i, va? Då köper man en sån istället, så behöver du inte köpa det så ofta.
Nej, precis. Men då, för det upplevde jag när jag växte upp och var ung, yngre ska jag säga.
Ja, det får du säga.
Att de här trendsakerna var ju också ett sätt för mig att passa in.
Ja, ja, absolut. Och trygghet i gruppen.
Exakt, då är vi åter i den här tryggheten igen.
Ja,
att den behövs ju föras ner från generationer.
Mm.
Och vi pratar mycket om generationstrauman som vi såklart för ner.
Mm.
Men vi måste också, jag vet inte vad motsatsen till trauma är, men någonting positivt i alla fall då, som vi ska föra ner till de kommande generationerna.
Mm.
Och jag tar det på jättestort allvar.
Mm.
Att jag måste jobba med till exempel den här stressreaktionerna som jag har fått. För att jag vill inte att mina barn ska få det här.
Och det är väldigt intressant att du tar upp den biten. Det är en gammal sanning. Att barn inte gör som de vuxna säger utan som de gör. Och så är vi en del i ett sammanhang. Och familjen, om vi börjar med den då, är en flock. Och i flockar, i vargflockar och i andra flockar, för framförallt rovdjuren, så finns det en alfahanne och en alfahona. I familjen då så är det mamma och pappa som är det.
Mm. Eller andra typer av könstillhörighet också. Mm.
Ja, 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 absolut. Och går föräldraskapet med axlarna upp och andas bakvänt, så gör barnen det också.
Mm.
Man kopierar därför att någonting är på gång. Våra gamla däggdjurskärnor indikerar, oj då, här är det något som är, jag måste också spänna mig. Kanske ska springa snart. Och en sak som man får tänka på, att är ju också då att om man nu är hotad till livet, eller det är mycket oro omkring en och sånt där, och man kanske ligger i skogen och det är riktiga rovdjur där, då ska man inte sova. Så det stänger vi ner. Alltså vi hamnar inte i djupsömn. Och det är väldigt intressant. Jag kom i kontakt med djupsömn 2014. 2012 började de kika på det. En som heter Michael Nedegård. Hon var ledare för sådana forskningsprojekt i USA. Rochesters universitet. Och upptäckte det att djupsömn är extremt viktigt. Det måste vi ha 40-50-60 minuter varje dygn. Och den kommer de första 4 timmarna. Vi sover och sådana grejer. Och när vi ligger i djupsömn så ligger vi helt blickstilla och är inte kontaktbara egentligen. Och det kan man tänka, om man ut och åker bil någon gång eller ut på landet, så kan man se kossor, eller framförallt hästar kan man se, för de brukar inte vara så många. Där ligger en eller två hästar och ser dö ut, och så står det ett par andra där och vaktar. Då djupsover de. Precis så gör vi också. Vi är helt blickstilla. Väldigt sårbara då. Alltså måste vi ha någon som vaktar för oss då. Och därför har man ju eldvakter och sådana. Det militära och alltid någon som är vaken. Och sådana som sköter om det där. Och har vi nu stresssystemen på så djupsover vi inte. Och det får katastrofala följer på sikt. Gör det. Det gör det. Och att inte få sova ordentligt är tortyr. Man bryter ner människor med sömnbrist. Det har man ju... Det har ju också de militärer lärt sig att om de inte får sova så säger de, går de med på vad som helst i slutet. Och det är en annan sak som är jätteviktig att tänka på idag. Det är att stress gör att stresssystemen pågör att vi inte sover. Alltså evolutionärt, biologiskt, vi ska inte sova när vi ska fly för livet eller kanske är tvungna att göra det. Men det gör ju också att det bryter ner oss. Och när vi är trötta och kroppen inte får syre ordentligt, så säger oftast inte kroppen så här efter ett tag att gud, nu, jag skulle nog vilja ha en himla massa broccoli och sådana saker just nu. Nej, då vill man ha snabba kolhydrater.
Exakt. Ja.
Därför att din kropp då inte kan producera energi som det räcker. Det finns något som heter ATP, adenosintrifosfat, och det är kroppens energikapital. Det kommer från mitokondrierna, våra små kraftverk då. Det ska produceras med motsvarande kroppsvikten varje dygn för att det ska vara fint och i balans. Och så. Och det enda mitokondrierna då, de är 38 biljoner stycken. Det enda de kräver av oss är lite syre.
Ja, och så ger vi dem inte det.
Så får de inte det. Och då kan de inte arbeta. Så det här är egentligen, nu ska jag ska inte förringa hur folk någon mår och sådana saker, men det här är egentligen jättelätt. Det är det som gör mig lite vin av psykofysiologen. Vi blir man lite frustrerad ibland. Därför att det finns ju the writings on the wall liksom, så här, att det, vi vet vad vi behöver göra och så gör vi det inte.
Men, och jag känner efter vårat samtal här idag, även om det kan i vissa perioder av det vi har pratat om verkar ganska dystert kanske, ja, så känner jag extremt mycket hopp.
Ja.
För att för mig är ju det som vi pratar om, alltså kunskap att lära sig mer om sådana här saker, våga vara öppen för sånt som man aldrig har hört tidigare, sånt som kanske den traditionella vården säger att man inte ska eller ska göra, eller en holistisk, det behöver inte bara vara den traditionella, det kan vara holistiska.
Nej, det kan vara,
men
ja.
Att vara gränsöverskridande, det finns en enormt mycket hopp och makt på något vis i det, alltså positiv makt i det, att så här, vi kan också förändra
det här
med kunskap överlag.
Ja, det är det. Kunskap är makt, som man säger. Och tänk gärna fel. Alla behöver inte tänka som mig, men tänk själv. Det är viktigt. Skapa egna uppfattningar, och särskilt i det här stora bruset som är idag. Och det finns ju allt fake news och sånt som man kallar det för då. Och det sprids en massa, och så tänker folk, ja, ingen rök utan eld, det finns säkert något. Och alltså när man tänker bara när jag var liten, det är ju jättelänge sedan tycker många, men jag tycker inte det.
Nej.
Då ringde man till en plats, och var det ingen som svarade, så frågade man, var det ingen som svarade, nej, då ringer vi imorgon.
Ja, exakt.
Jaha, okej, vad bra med det då. Och idag ringer man till en person och kräver att få svar med en gång. Och därför är den här påpassningen att vi ska vara tillgängliga hela tiden. Det gör att vi inte återhämtar oss. Vi får liksom aldrig, hjärnan får inte vila. Och just som vi var inne på förut också, vi sitter mycket, vi lutar huvudet framåt. Och när jag var liten så var det väldigt ovanligt med barn som hade glasögon. Det är det inte längre. Därför att vi fixerar blicken med någonting som är väldigt nära. Och en professor som heter Eric Pepper, borta i Kalifornien. Han är faktiskt professor i något så sympatiskt som holistisk medicin. Vi ska ta över honom hit till Sverige så småningom när alla pandemier slutar.
Och bråka.
Ja. Mm. Och jag håller faktiskt på att översätta en bok han och några till att skriva som handlar om teknikstress då.
Oj, vad spännande. Ja. Det får du hålla oss uppdaterade om.
Ja, det ska jag göra. Mm. Vi kom av oss lite där mitt i pandemin. Vi hade tänkt att vi snackade med honom förra året redan, men då sprack det. Och det är inte säkert att det går i år heller, tyvärr. Men jag har haft några föreläsningar om det här med teknikstress. Och det är otroligt intressant att se hur vi har hamnat ännu mera fel. Och det är bara att titta på vad alla massörer och naprapater och osteopater och allt möjligt och vad mina klienter kommer för. Det är ju oftast är det någonting som sitter fysiskt, men det kanske var något själsligt egentligen då, för att de hänger ihop som du vet. Och det att vi bygger in i sättet vi lever på. Och det är bara ta det här med att ha möten bara på internet, Zoom eller vad det nu heter. Sådana grejer. Jag har haft några själv så jag ska inte tjata på det. Men det är att man tappar en del av den här fysiska kontakten. Det pratar vi om att det är också då att det är mycket bättre om man kan sitta så här.
Precis, och läsa av min spel på
ja,
ett
ja,
annat
det
sätt.
Det är en helt annan sak än att sitta. Jag har ju kört på poddar digitalt också då, men det känns som att man sitter bara där och blabbar då. Det blir ett samtal på ett helt annat sätt. Då. Så att det är att just hur vi håller våra kroppar och att vi inte vilar dem, alltså sträcker på oss. Jag gjorde ett sånt experiment på en föreläsning jag hade. De fick folk sitta och säcka ihop lite till, för alla sitter ju där och säckar ihop. Och man blir ju som sagt bra på det man gör ofta.
Ja.
Och så fick de upp och gå lite och gå med hopsjunkna med huvudet ner och titta i marken och sånt. Och så skulle de då tänka några positiva tankar. Men flera sa att det gick ju inte. Ja, det är kopplat. Alltså rent fysiskt, biologiskt, evolutionärt kanske också. Så är det kopplat det här, hur vi håller våra kroppar. Så fick de ju byta då med och sträcka på sig. Och gå lite vilt. Svänga armar lite fram och tillbaka. Och så började folk skratta då, helt plötsligt. Och de sa, herregud vilken skillnad det blev. På så lite. Så bara på sträcka på sig och se liksom verkligheten då med öppna ögon istället för att så titta på tårna ungefär. Och det är jätteviktigt och det just med barn då och där teknik, framförallt telefonanvändning. Så finns det ju, det kom ju redan innan den så kallade smarta telefonen, som jag tycker har gjort oss helt korkade. Det kallas för text-neck syndrome, alltså gamnacke vid 17-18 och sådär. Jag tänker på att barnen, vi älskar ju oftast våra barn. Det gör vi. Men de ser ju helt konstiga ut egentligen.
Ja.
Tänk dig en litet barn. Om en vuxen människa lutar huvudet framåt, så har vi ungefär 30 kilo på nackkotan. Om ett litet barn, som man jämför då kropp och huvud på ett litet barn, så är huvudet väldigt mycket större. Så har de 120 kilo där. Och deras ryggrad växer. Så därför så, om man sätter en tyngd någonstans så kommer det följa den. Med de konsekvenserna det får då, med tanke på huvud framåt, uppgivenheten, blockeringar i cirkulationssystem. Om man tittar psykofysiologiskt på det hela då.
Så det avlar egentligen fram depression.
Ja, det gör vi.
Du har rätt där, du har rätt om man ska dra
det till sin spets, där. Så krattar vi manegen för en psykisk ohälsa och fysisk. De hänger ju ihop alltså, de gör ju det. Och man tittar på något som jag jobbar väldigt mycket med, det är ju lymfsystem. En annan sån där kärringasjuka som man inte har tagit på allvar.
Precis.
Jag säger inte kärringasjuka för att vara nedlåtande. Men det är faktiskt så. Igen då, jag anser ju att kvinnan är originalet. Sen kom vi. Men ni är mer komplicerade. Ert lymfsystem är mer komplicerat. Och ert hormonsystem som också påverkar detta då är mycket mer komplicerat. Och sådana saker. Så det är ju mest kvinnor egentligen som drabbas av lymf och något som heter lipödem.
Och det har blivit jättevanligt.
Det är jättevanligt idag.
På senaste tiden.
Jag satt för det är några år sedan i och för sig, men ändå. Och tittade på några av min salig faders filmer från 60-talet, 1967. Badplats utanför Göteborg. Sillvik heter den, vi var där ofta. Det var fint. Och så stod han där, han satt där och filmat lite fram och tillbaka. Så här. Och så hade jag lov över på en gammal VHS-kassett som jag satt och kikade på. Och så tänkte jag, vad var det jag såg nu? Så spolade tillbaka och titta, helt fascinerad bara. Och så spolade tillbaka flera gånger och skulle man på den här avancerade gamla videospelaren då köra bild för bild sådär. Jag såg inte en enda knubbis. 1967. Inte någon. Inte ett ödem som sprang omkring där. Det var alla åldrar. Det fanns säkert, det fanns ju då också. Absolut. Men idag ser du dem på stan. Och det är unga människor också.
Och det tycker jag är så viktigt att lyfta, för det är ju så stigmatiserat och kan vara kopplat med så mycket skam och sådana här saker. Att det är väldigt biologiskt. Alltså det finns det är inte att någon har misslyckats eller en sämre person eller så, utan att det finns biologiska förklaringar till varför det blir så. Men då kan vi också ändra det.
Ja.
Igen, kunskap är någonting som blir makt.
Ja, det blir det. Man kan ta makten över sig själv
med
ett annat. Va?
Ja.
Och sitt mående. Och det är också någonting som man behöver göra. Lära sig att känna efter. Nere i Namibia så har de med, vi kallar dem för bushmen. De har ju givetvis kvinnor också. De heter något jättekonstigt på sitt eget språk med klickdjur och sånt. Så det går knappt.
Svårt
det går inte att uttala. Men deras kvinnor, de, när det blir lite, man säger, jag brukar skämta och säga krig och hårda tiden, när det inte finns så mycket mat. Också när de blir gravida och sådana saker så lägger de på sig. Och det gör de på lår och rumpa. Det kallas för steatopygi. Och det har man ju känt till hur länge som helst. Men det finns en del som börjar titta på det med lipödem. Att det förmodligen är något liknande. Att vissa kvinnor kan lagra energi väldigt mycket bättre än vad andra kan. Och evolutionärt har det varit en fördel. Men inte i dagens skönhetsideal. Det stämmer inte riktigt då. Och det kommer ju ofta då sån där lipödem, det är ett fettödem. Kommer ju vid pubertet, graviditet eller klimakteriet. De stora hormonsvängningarna i kvinnokroppen då. Så att jag tror att det finns en, jag är till och med övertygad, jag har jobbat med många där. Om att det finns en biologisk förklaring som är jättejobbig då.
Mm.
För att egentligen är det en fördel.
Precis. Och det är ju så.
Ja, och de flesta de har... Och det värsta jag vet, det är när man, även till, inte bara lipödem utan lymfödem och sånt också då, när folk säger att... Och det har ju många som har valsat runt i skolmedicinen då. Och säger att ja, det är bara att köpa träningsskor och äta lite bättre. Och det har de redan gjort.
Ja, det är klart.
De allra flesta av dem har redan provat det.
Precis.
Men det gick inte.
Att det finns djupare faktorer än
mycket,
det som spelar
djupare
in.
Alltså. Det sitter väldigt mycket trauma i de här sakerna också.
Exakt, precis. Och jag tänker att med det ska vi börja runda av. Jag kan ju sitta och prata med dig hur länge som helst, för du bär på sig otroligt mycket kunskap. Men jag tänker att vi hinner inte med 5 snabba frågor. Men däremot så vill jag, om du har något tips till våra lyssnare för att de ska få en bättre vardag, vad skulle det vara då?
Ja, jag skulle säga så här lite kort då. Egentligen så är det ju bedrövligt att man ska behöva gå och lära sig att andas. För det är ju föds med den mekaniska biten. Men det är otroligt viktigt, för att när man lyfter upp och spänner axlarna lite så stänger man av, alltså diafragman rör sig inte riktigt. Så att känna efter var hamnar luften någonstans. Så lägg gärna, sätt gärna händerna på sidan längst ner på ribbenen och andas in. För bröstkorgen ska vidga sig utåt, uppåt. Det är inte så att magen bara ska skjuta rätt ut så, utan utåt uppåt. Lungorna sitter i bröstkorgen.
Och där vet jag att du har informationsvideos och sådana saker på YouTube.
Ja, det finns. På YouTube har vi en och vi kommer att filma ännu mera.
Jättebra.
Inom ganska så kort, ja, kommer vi att göra det. Så man googlar man på mig och Anders Lönerdahl YouTube så får man dem. De som ligger där, då har vi alla de andningsövningarna och sånt. Men det är egentligen det första. Och det är ju egentligen... Det är nästan det första vi gör. En del hostar ju till lite, men det måste finnas luft. Det första vi gör när vi kommer ut i den här jämmedalen och tar ett andetag. En inandning. En väldigt djup sån. Det sista vi gör är en lång utandning.
Och med det tänker jag att vi också ska... Just det, det ska vi inte glömma. Vem skulle du vilja se i Healthfulness-podden här framöver?
Oj, den var ju jättesvår. För det är ju jättemånga som jag tycker är spännande människor. Men jag vet en... han heter Marcus Greus som håller på med posturalt. I Göteborg.
Yes. Bra tips.
Ja, han är jätteduktig. Vi har träffats några gånger så. Det var ett bra tag sedan nu, va? Mm. Men... just för det har pratat nu också om hur hållning,
precis,
alltså hur hållning. Vi håller våra kroppar idag.
Precis. Vad spännande. Tack för tipset. Mm. Och om man vill veta mer om dig eller boka in session hos dig eller höra mer av dig, var vänder man sig då?
Då kan man kolla på, vi har en hemsida som heter Nordic Biofeedback. Och Anders att Nordic Biofeedback är min mailadress. Vi håller på att utveckla den, men den funkar ju. Och sådana här saker då, så att det går alldeles utmärkt. Det får ni gärna göra. Och undrar man över någonting kan man ju alltid fråga. Det kan ju ta lite tid dock i dessa tider.
Ja, exakt.
Men kunskap ska man ju inte hålla på själv, utan man ska faktiskt dela med sig av den.
Och det har du gjort idag. Mm. Tack så jättemycket för att du kom, Anders.
Tack själv.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.